morgon, god morgon, god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg. Klockan är 7:01. Onsdagen den 17 mars 2004. Och 4 plusgrader. Och en decimal är vad vi har utanför fönstret just nu här i Nacka. Mulet, mulet, mulet väder. Och det lär fortsätta bli mulet under dagen. Men ingen nederbörd däremot. Så det är ju en positiv del. Ja, vi ska som vanligt kolla lite vad som har hänt ute i stora världen och vad som händer här i Nacka och hur vädret ska bli och så här. Det här är bara andra veckan på en ny serie med direktsändningar vi gör här på Radio Nacka varje morgon mellan 7 och 8. För sent att flytta till Christiania, alltså det, nu ska de lägga ner Christiania. I Danmark, strax utanför, eller i Köpenhamn, jag har inte ens varit där. Så jag i Köpenhamn har jag varit några gånger, men aldrig i Christiania. Och nu är det till och med för sent, för att den ska väl skrotas. Men det är några år kvar. Och igår så gjorde polisen en razzia, en knarkrazzia här då. Samlade in en massa haschisch och vad det var. Tydligen var Christianaborna ute och försökte muta med bröd, men det gick visst inte så lyckat. Ja. Och helt orelaterat så ska vi berätta om konstnärerna i Saltsjöbaden lite senare här i sändningen. Jag ska läsa tredjedelen, skulle man kunna säga, för tredje dagen om exet och Saltsjöbaden. Ja, det vill säga det handlar om alla. Eller jag ska säga, det handlar om flera av konstnärerna i Saltsjöbaden under, man kan säga, 40-50-talet. Egentligen tillbaka till, ja, Saltsjöbaden byggdes i 1893, skulle man kunna säga, 92 och sådär. Men det handlar om konstnärskolonin i Saltsjöbaden. Det är Lars Westman som har skrivit om exet hos Saltsjöbaden med flera konstnärer. Jag återkommer till den boken lite senare, när jag vaknar till lite grann. Mulet idag som sagt, men uppehåll hela dagen och mulet hela dagen. Det blir kanske först i natt som molntäcket kommer att spricka upp lite. Man kan börja spana upp mot stjärnorna, se man ser Mars där uppe möjligen. Och en 4,6 grader utanför fönstret just nu. Vad värst, det har stigit bara sen klockan 7 här. Klockan är 7:07 och vi kommer väl få en 8 plusgrader här under dagen, och först mot kvällen går det väl ner till 7 och sen ner under natten. En nordöstlig vind här, 5 meter per sekund ungefär under dagen. Så kommer det väl att se ut. Jag hoppas att det verkligen blir uppehåll också. Men det ser ut som tittar man på molnen, ser ut som det faktiskt kommer bli uppehåll. De har liksom regnat klart. Det brukar ju synas på något sätt när det ska regna. Sen när det har regnat så är det liksom, det bara hänger där lite tjockt sådär. Och fortfarande lite dimma. Det brukar vi inte ha så mycket här ute. Men det är lite dimmigt längre bort. Så att om ni ska ut och flyga så kanske det är ett problem. Annars hoppas jag inte något problem på vägarna. Så fort kan man inte köra ändå på morgonen med alla köerna in till stan. Och det är väl tur det. Och Det här är Radio Nacka, jag heter Lasse Lundeberg och ska se här hur mycket kaffe som behövs om man ska vakna egentligen. Jag vet inte. Och i Spanien så har ju två marokkaner gripits misstänkta för bombattentatet i torsdags morse. Och spansk polis jagar ytterligare fem marokkaner. Och strax efter bombattentatet så fanns det två huvudmisstänkta. Det var ju ETA, de baskiska separatisterna, och det var Al-Qaida. Som alltså inte en fast organisation utan mer en folkrörelse, mer en rörelse. Lite mer lös i konturerna, men det är så, när man ser Al-Qaida så är det en sammanfattning av den rörelsen, skulle man kunna säga, men att det är en exakt så att Osama bin Laden sitter och gjorde om allting ifrån sina från sin bunker någonstans i Afghanistan, Pakistan, där han misstänks finnas. Men hur som helst, den spanska regeringen var ganska snabb, den som satt när attentatet skedde, den var ganska snabb att gå ut och säga att det nog var ETA. Och det är klart, politiskt tjänare, det är ju det dem. Därför, om det var Al-Qaida så skulle man ju kunna misstänka att det då var en koppling till Spaniens närvaro i Irak möjligen. Och möjligen blev valet ett bakslag mot regeringen som gick ut så starkt med de här uppgifterna. Men det vet vi inte riktigt än. Och musiken vi hör här som vanligt, det är Ernesto Cortazar på morgonen i Radio Nacka. Man kan även höra sändningen på internet, radiolars.com, radiolars.com, om man hellre lyssnar på datorn. Och tyvärr ser väl ut som Saltsjöbadens bibliotek kanske försvinner helt eller åtminstone minskas ordentligt. Det är en story som vi försöker följa här och det ska bli ett protestmöte här den 20. Vi ska se om man kan hålla lite koll på det också. Ja, det är väl trist om de stänger biblioteket eller minskar. Vad ska man göra av alla böckerna om de ska flytta in i mindre lokaler? Det pratas, en variant det pratas om, det är att flytta biblioteket till mindre lokaler inne på tippen på den centrumanläggningen där. Ja, då blir det inte lika mycket böcker. Då måste man väl beställa böcker, men då kan man inte titta i dem. Det är så praktiskt att man går in på biblioteket och kolla i några böcker och se om de verkar intressanta och läsa lite grann. Kanske sätta sig där och läsa ibland eller också låna hem den. Så om man bara har en titel på en bok, då är det inte... Och så ska man beställa den och så måste man tillbaka när den kommer. Det blir inte att man bryr sig om att läsa lika mycket, i alla fall inte jag. Jag tycker om att kunna bläddra lite i böckerna. Så då är det synd om de minskade antalet böcker om de ska in på bara 100 kvadratmeter. Vad som har hänt till den här storyn är att det tydligen var det dieselverkstaden som drog över budgeten, har jag hört här, och då måste kommunen osthyvla sen så att det blir färre böcker kvar eller på sen när man osthyvlar istället. Så att personalen ska minskas betydligt också på biblioteket. Så det vore väl synd. Det tycker jag är en tråkig story som händer. Vi får se om sista ordet är kanske sagt eller inte sagt vad gäller den delen än. Det här har du Nacka, klockan är 7:15 plus 4 grader och mulet, men det kommer fortsätta vara uppehåll under dagen idag. Som vanligt kan du ringa hit till sändningen. Du kanske känner till mer om biblioteket än vad jag gör eller sådär. Det är 08-716-4417. 08-716-4417. Världspolitiken så vädjar nu president Bush att Spanien ska stå kvar med sina trupper i Irak. Och han säger att det vore ett farligt exempel att backa för terrorism. Ja, han säger inte det på svenska, men om jag sammanfattar på svenska vad han sa. Vita huset säger vidare att Al-Qaida vet ju precis vad som gäller och de ser det här som ett exempel. Ska de i Irak kunna stoppa demokratin och friheten? Och om länderna börjar dras ur som vill hjälpa till att skapa en demokrati och frihet i Irak. Om länderna dras ur så ser ju Al-Qaida att de har lyckats och ger dem en bekräftelse på att terror lönar sig. Och den till och med kan ändra beslut i demokratiska länder. Så Det är klart, det är ju en allvarlig sak. Det håller jag med om. Då ser ju terroristerna att det fungerar. Och då ser de att terror lönar sig. Däremot i USA vet jag inte om det skulle löna sig. Där är nog stämningen en annan. Skulle Al-Qaida utföra ett nytt terrorattentat i USA, vilket man förmodar kommer att ske, det är mest en tidsfråga, men sker det där så tror jag snarare att det ökar hatet mot Al-Qaida och ökar viljan att verkligen ta itu med dem och utrota dem. Jag vet inte om Al-Qaida inser det kanske de gör. De kanske hellre slår till mot länder där de tror att inställningen är en annan. Att slå till mot länder som ska kuva sig, det lönar sig mer naturligtvis. Så det kanske är det som möjligen blir ett svar. Man vet ju inte hur terroristerna tänker alltid, men möjligen slår de heller till mot länder som Spanien. Och mot ett land som Sverige skulle det säkert löna sig. Sverige har en väldigt undfallande politik mot den som är starkast, alltid lyda den som är starkast. Det finns en form av sån idé i svensk utrikespolitik, alltid varit så. Anna Lind sa ju så sent som för något år sedan bara att man skulle lyda FN. Sverige skulle liksom inte ha någon egen idé om vad som var moraliskt rätt eller moraliskt fel i politik. Om det var demokrati man skulle stödja eller diktatur man skulle stödja. Nej. Vi ska bara göra som FN säger. Vi ska inte ha någon helst egen linje alls. Vi ska bara lyda FN. Ja, det är ju något sätt att gömma sig bakom FNs beslut och inte kunna ta egna beslut. Inte ens kunna lura ut. Vänta, så här, demokrati eller det ser nu. Diktatur. Okej, okay, eller demokrati. Vilket, ja, alltså det är svårt att veta. Vilket är bäst, det har man tyckt från svenskt håll. Så att vi ska göra som FN säger. Och då tittar man på FN, vilka sitter där? Diktatur, demokrati. Det är ganska många diktaturer i FN och tror liksom att summan av FNs delar skulle vara bättre än delarna själva. Det är lite svårt att förstå. Så det är klart att den svenska modellen tycks ju vara att man helt enkelt ska backa för terrorn. Men det finns ju också alltid dubbelmoral i utrikespolitik. Det har alltid varit så att man har samarbetat med väst, framförallt när det gäller säkerhetspolitik och spionage och såna här saker. Då samarbetar man men rent politiskt på ytan har man ett annat budskap. Jag vet inte riktigt varför det har blivit så illa. Men så har det ofta varit. Jag vet inte om man ska se det som någonting bra eller någonting dåligt. Men det går inte att förhandla med terrorister. Jag menar, backar man så kommer de bara att kräva mer och sen att kräva mer och sen att kräva mer. Och som sagt, det är det ju. Det finns ju bara två alternativ. Antingen så ska vi mördas eller så ska vi lyda under en liten falang av islam. De allra värsta islamisterna som vill införa sharia-lagar här då och som vill mörda alla. Och naturligtvis, de mördar ju alla islamister som inte är illa nog. Så att den större delen av den muslimska befolkningen i Europa skulle också utrotas och mördas av Al-Qaida. Eftersom många muslimska kvinnor i Europa talar med främlingar på gatan eller kanske rör sig utan manlig skort på gatan eller till och med ut och till och med går på i skolan, universitet. Och det får man inte göra enligt Al-Qaida. Så att i en fortsättning så skulle vi se bombattentat även mot muslimer i väst. Det skulle bara vara den lilla minoritet som lever totalt efter de allra strängaste lagarna och dessutom på något sätt ställer upp på den här falangen, Al-Qaida-falangen. Så jag menar, det finns inte ens någon chans att försöka liksom blidka de här terroristerna på något sätt. Det fungerar inte så. Om att det ska bli en av dem verkligen. Och inte ens då sitter man säker. För då lär det bli rivalitet och nya falanger som krigar om makten. Så att det går liksom inte. Det går liksom inte att på något sätt försöka backa för de här terroristerna. Det finns inte en möjlighet. inte om man skulle, inte som man skulle vilja, så har man någon större chans att klara sig. Och det är väl den politiken som, det är väl den filosofin man då har insett i Vita huset framförallt, att det handlar bara om att försvara sig, det är enda chansen som finns. Men det politiska tänkandet finns inte riktigt till samma del här i Europa. Men i och för sig tror jag att det finns. Jag tror nog att man har insett då. EU samlas ju nu till de ledande EU. Det har till och med Jacques Chirac som drog igång det nu senast. Man ska samlas i EU och diskutera hur man ska kämpa mot terrorismen. Och man ska väl utöka underrättelseverksamheten. Det är väl det första man gör. Och samarbetet där. Det finns ju redan, men man kommer utöka det. Och jag tycker väl att man skulle säga att ett angrepp på Spanien är ett angrepp på hela EU. Det är väl den politiken man borde ha. Man borde också kunna försöka bestämma sig om det är demokrati eller diktatur man vill ha. Och givetvis går ju tankarna tillbaka till 30-talet och hur Hitler tilläts att bygga upp sina krafter mer och mer och mer. Och man minns ju Chamberlain och man minns ju hur... Det var demonstrationer på gatorna då också. Så kallade fredsdemonstrationer. Det var alltså folk både i Europa och i Amerika som inte tyckte man skulle gå in och försöka stoppa Hitler. Och som ville att då USA och England skulle lägga sig och inte kriga mot Hitler. Och det var alltså så kallat fredsfolk. De kände sig som fredsaktivister då. Det är precis samma sak som idag. De tror att de var för freden. Själva verket så spelade de ju de här nazisterna i händerna naturligtvis. Och vi har ju precis samma sak idag. Det ska ju vara en så kallad fredsdemonstration här snart i Stockholm. Är det nu på lördag? Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, det blir det väl. Och förmodligen kommer parollerna där vara att man liksom... ockupationsmakten ut ur Irak och sånt där. Där spelar man alltså kriget i händerna. Där hjälper man alltså kriget vidare. Och det är konstigt att man inte... Men jag har till och med hört såna så kallade fredsaktivister som kallar vissa av de här irakerna som försöker få igång demokrati. De kallar dem för quislingar. Vem var det som var quisling i Irak? Det var ju möjligen en som hette Saddam Hussein som sålde ut sitt land till fjärran makt. Han gav billig olja till Frankrike och Tyskland och köpte vapen från dem. Folket fattigt, till och med barnen utan medicin, medan han byggde palats åt sig själv. Det skulle jag vilja kalla en quisling det, Saddam Hussein. Men det här har man inte hört några demonstrationer mot det från de så kallade fredsvännerna här. Utan när nu väst försöker, dels har ju kastat ut den här diktatorn från palatsen och dels försöker skapa en mer demokratisk och mer frihetlig livsstil där i Irak, då protesterar de så kallade fredsaktivisterna, vilket ganska tydligt säger att antingen är de totalt dumma i huvudet eller så är de sponsrade mörkare krafter. Och så har det varit. Sovjet sponsrade ju den så kallade fredsrörelsen i Europa. Det var ju inte för att man ville ha fred i Europa. Det var ju för att man ville att Europa skulle minska sitt militära försvar. Så det var så på samma sätt. När Moskva satt då och byggde upp sitt eget militära angreppsmaskineri, militära, så ville man ju liksom ha en övervikt över Europa. Och ett sätt var då att bygga upp sin egen militära kapacitet. Och samtidigt ville man ju få ner den europeiska som en vågskål. Så det var alltså ur krigsbudgeten som Moskva sponsrade fredsrörelsen i Europa. Det är viktigt att komma ihåg. Det var liksom en del i krigsförberedelserna som man sponsrade fredsrörelsen i Europa. Och det är klart att det är en del av Al-Qaidas arbete. Det är inte bara att spränga bomber och mörda, utan det tjänar Al-Qaida naturligtvis med så kallade fredsdemonstranter på gatorna i Europa. Som vill att man inte ska arbeta mot terrorn. Så att det går i samma linje fortfarande. Det är alltså krigshetsare som kommer gå ut på Stockholms gator nu på lördag. Och en del tror att de demonstrerar för fred och en del vet väl om att de inte gör det. De som är mer lite i bakgrunden kanske. Så historien upprepar sig. Det har ju varit samma sak tidigare och vi fick ett fruktansvärt världskrig i... Vi fick ju två stycken i Europa i och för sig, men jag tänker nu på andra världskriget. Vi fick ju det som en följd. Det hade varit lättare att stoppa Hitler tidigare naturligtvis. Så att det är någonting sånt vi inte vill se igen. Och nu har vi chansen att hindra ett tredje världskrig. Om vi liksom tänker efter, är det demokrati eller diktatur vi vill ha? Och när är det lättast att stoppa? När var det lättast att stoppa en Hitler? Ja, det var ju faktiskt så tidigt som möjligt. Sen blev det bara svårare och svårare. Och det var på vippen att han hade vunnit också under andra världskriget. Det här är Radio Nacka, heter Lasse Lundberg. Klockan är 7.29. Om du har åsikter om det här, får gärna ringa in till sändningen. Det är 08 716 4417, 08 716 4417. Far och färdig, för nu kommer kvinnoförbunden i riksdagen att göra en enad front här och slå ihop sig i riksdagen. Och det är lite grann som man gjort i Finland tidigare, så att nu är det över i alla fall. Men allvarligt talat, jag ska gå vidare i på lite ofarligare mark, nämligen konstnärerna i Saltsjöbaden. Lars Westman skrev boken Exit och Saltsjöbaden, och jag har ju läst högt ur den boken de här månaderna. Det här är tredje dagen vi går in på den boken. Det är onsdag den 17 mars. Klockan är 7.31 och vi har 4,8 grader. Och mulet molntäcke hänger över Saltsjöbaden över Nacka. Det är fortfarande lite sådär disigt, sådär lite mulet ute. Det är inte så vanligt att det brukar vara det på morgonen. Det brukar vara soligt på morgonen. Och vi kommer få en 6-7 grader under dagen och vi kommer få mulet hela dagen, men däremot uppehåll har det lovats. Så det låter ju väl positivt. Nästa blir det boken. Tidigare när jag har läst ur boken om konstnärerna i Saltsjöbaden, så har vi gått igenom till exempel Thielska galleriet. Ernest Thiel, han försökte ju stödja konstnärerna i Saltsjöbaden, och han byggde bland annat Gröthemmet. Och ja, Thiel byggde, han är väl mest känd kanske för Thielska galleriet på Djurgården, där en del av konstnärernas alster finns. Och vi gick igenom lite grann, ja, Saltsjöbanan har vi varit inne på lite grann, och blodsbass, det pratade vi om tidigare. Ja, det är inte så farligt som det låter kanske, men det var väl en del av konstnärerna som som samlades och skrålade ibland och badade bastu ibland och målade kroki på en gång och så här. På 90-talet hade familjen Kasparsson flyttat in i en av de allra första villorna, Villa Snäckan, ritad i italiensk nyrenässans av Kasper Salin. Jag fortsätter ur Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman. Edvard Kasparsson var förmögen, utan preciserat yrke. Liksom sin granne Thiel stödde han den nya generationen i Konstnärsförbundet. De som hade brutit med akademien och de gamla förbrukade stilidealen. Han hade köpt sin första Zorn när Zorn var okänd och fattig. Det glömde aldrig Zorn. På väggarna i Kasparssons hus hängde målningar av Munk, av Ernest Josefsson, Per Ekström och Zorn. Josefsson bodde här i långa tider under sin sjukdom. Han låg på en soffa och lyssnade medan Anna Kasparsson spelade på flygeln. Hon var pianist och pianolärare. Många decennier senare i livet skulle hon börja brodera och ännu långt senare fylla salarna på Moderna Museet. Runt Kasparsson fanns en krets av musiker och konstnärer och arkitekter som också hörde till den första generationen Saltsjöbadsbor. Albert Engström bodde en sommar i Ringparken. Hans dotter bodde senare hos Kasparssons. Min farfar och farmor flyttade ut 1901. Jag ska bara säga det här, Radio Nacka 99,9, klockan är 7.34, heter Lasse Lundberg och jag läser ur Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman om konstnärskolonin i Saltsjöbaden för några decennier sedan. Man levde ett trevligt och stimulerande liv som i efterhand mest påminner om livet vid den italienska renässanshoven. Min farfar spelade tennis med Knut Wallenberg på Kasparssons egen tennisbana. Wallenberg var stor som fursten Medici i Florens. Det finns en bra liten historia om när Strindberg kom ut för att besöka Kasparssons i Villa Snäckan vid Ringvägens station. Han möttes av Sankt Bernhardshunden Conchas, vände vid grinden och tog tåget tillbaka till Stockholm. August var rädd för vår snälla vove, sa Kasparsson så fort Strindberg kom på tal. På något sätt färdade också min bild av Strindberg. Strindberg, titanen, var rädd för jyckar. Ja, allting i vår världsbild färdades av det vi hörde hos Kasparssons. Samhället präglades i min barndom och ända in på 50-talet fortfarande av Knut Wallenberg. Han hade köpt en massa ödemark av Peter Schens på Erstaviks slott. Fjärdar, öar, skogar, några torp. Här ute skulle han lägga en trädgårdsstad efter amerikansk modell, dit röken från hans egna fabriker in i Stockholm inte kunde nå. Wallenberg hade dragit ut järnvägen och byggt Grand Hotel och sommarrestaurangen, badhus, skolor, observatorium, kyrka, idrottsplats. I skolan fick vi lära oss Wallenbergs valspråk. Vara, inte synas vara. Det betydde att man skulle lägga manken till. Inte fuska och bara låtsas att man var någonting. Valspråket har sedan förvrängts. Till och med Wallenbergarna själva tror numera att det gäller att vara, men inte synas. Tvärtom, syntes gjorde man verkligen. Knut Wallenberg fick en egen staty vid Ringparksvägen. Den står fortfarande kvar, skymd av de väldiga granar han lät plantera. Genom järnvägsbolaget, som var dotterbolag till Wallenbergarnas bank Enskilda banken, såldes tomter undan för undan. Det ursprungliga Saltsjöbaden finns fortfarande kvar, något sånär intakt i det som kallas Ringparken. Den fantastiska järnvägsstationen som Erik Josefsson ritat och som såg ut som en rysk lökkupolskyrka är visserligen borta. Sommarrestaurangen där Taube skrivit Kom i min famn pingsten 1924 brann 1968. Men Grand finns kvar. Där bodde Frank Sinatra ett par nätter med sin fru Ava Gardner. Rummet står oförändrat sedan dess. Nummer 408. Samma säng, försäkrar man från direktionen. Här låg de och grälade med Baggensfjärden utanför. I Neglinge, på andra sidan järnvägen, bodde arbetarna och hantverkarna. Arbetarna tog sextåget på morgonen in till Knut Wallenbergs fabriker i Sickla och Järla. De byggde egna hemsvillor med lån i Wallenbergs bank, precis som borgarna i Tattby och Solsidan hade sina lån hos honom. Och någon sorts samhällskontrakt fanns det mellan Wallenberg och invånarna. Han gav klarsignal när de kom till honom 1909 och frågade om de fick bilda en egen kommun. Han fick sedan en lättare chock när arbetarna 10 år senare fick majoritet i fullmäktige. Det var året efter revolutionen i Ryssland. Skulle bolsjevikerna komma hit nu också? Samhället skakade. Liksom allting skakade i Sverige. Men livet gick vidare som förut. Socialdemokraterna i fullmäktige betygade Wallenberg sin lojalitet. De hade som sagt egna hemslån i enskilda banken. Saltsjöbadens ende organiserade kommunist internerades för kort tid i Saltsjöbadens tennishall, vaktad av landsstormsmän i trekantiga hattar. Det är sant, min pappa har berättat det. Han vaktade honom själv med påskruvad bajonett. Det är ganska roligt. Saltsjöbadens ende kommunist internerades i tennishallen av landstormsmän med påskruvade bajonetter. Ja, det är ju... Ja, men tänk om hela Sveriges motstånd mot kommunismen hade varit lika stark. Det hade... Saker varit annorlunda kanske. Jag läser ur Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden, som behandlar konstnärskolonin i Saltsjöbaden. Och jag ska upprepa valspråket som nämndes. Många har ju hört valspråket vara men inte synas, som ett motto för Wallenbergarna. Men det valspråket är alltså fel, hävdar Lars Westman. Det ska vara vara, inte synas vara. Det var intressant. Fick man en ny inblick i det ordspråket också. Har gjort fel i alla år alltså. Nu kommer det fram. Det här Radio Nacka 99,9 heter Lasse Lundberg. Klockan är 7.40. Vi har 4,9. Snart är det 5 plusgrader här och fortfarande mulet. Jag tycker nästan dimman har blivit tätare nu. Alltså. Jag vet inte riktigt. Och jag ska fortsätta läsa lite mer ur boken om en liten stund. Men först mer Ernesto Cortázar. Riset slog Isak på käften. Ja, så heter andra kapitlet i boken som vi just läser. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.45. Jag heter Lasse Lundeberg. Onsdagen den 17 mars 2004 och... vattnet har gått ner lite igen. 4 grader utanför fönstret. Mulet med en uppehåll idag. Det kommer vi kliva upp till en 6-7 grader under dagen, tror vi. Och jag fortsätter i boken Exit och Saltsjöbaden av Lars Westman. Det blev Isak Grünewald som rullade igång den andra vågen av konstnärer hit ut. Det fanns ett sug kring honom. Alla tycktes ha dragits in. Han var den ledande konstnären i 30-talets Sverige. Stridbar, rolig, generös, intrigant, talför. Vare sig folk blev rasande eller inte, lystrade man till hans signaler. I Saltsjöbaden hittade han 1935 ett bobergritat träslott, ägt av bokförläggaren Hugo Geber, som för övrigt hade stöttat Grünewald i dennes ungdom. Det första halvåret bodde sonen Ivan i huset. Hans mamma, Sigrid Gertén, var sjuk. Hon flyttade aldrig ut i Saltsjöbaden. Efter ett halvår kom istället Isak med sin nya kvinna. Det dröjde inte länge förrän de första vännerna kom efter. Det fanns gott om gamla kåkar till sal efter alla depressioner och nedgångar i ekonomiska kriser. Många var också byggda som sommarhus med nödtorftig isolering när de anpassats till permanentboende. Fruktansvärda uppvärmningskostnader. Ingen har råd att bo här utom jag, sa Grünewald om sitt kråkslott. Vid Negling i Bron fanns en jättelik villa byggd av en sjökapten som döpt den till Villa Matadi efter hamnstaden vid Kongoflodens mynning. Någon hade tyckt att Neglingvikens utlopp påminde om Kongo. Här flyttade skulptören Nils Sjögren in med sin hustru Anna och sonen Bengt. Budkavlen gick vidare. Snart kom skulptören Gustav Nordahl och Exet och Stellan Mörner. Längre in ut med järnvägen fanns det sedan länge gott om konstnärer, särskilt i Saltsjö-Duvnäs. Alla träffades på Saltiståget, som mest liknade någon sorts rullande klubb där alla hade sina bestämda platser. Nacka nästa, ropade konduktörerna. Närmaste krog var Freden i Gamla stan, där servitriserna höll reda på när sista tåget gick ut till Saltsjöbaden. Nu har Exet, nu har du bara 5 minuter på dig, sa de. Ibland missade de tåget. Ibland mötte vi Exet på morgonen när vi gick till skolan och han kom tillbaka från stan med morgontåget. Exet hade hittat ett stort hus i Tattbydalen. Han flyttade in våren 1939 och hade just installerat oljeeldning när kriget bröt ut och han fick gå tillbaka till koks och ved som alla andra. Han hade fått gott om pengar efter sin stora fresk i Hoppets kapell på Skogskyrkogården. Han hade tagit upp kampen med Isak Grünewald om vem som var störst. Det största garvet hade i alla fall Exet. Och han och Grünewald hade försonats något så när efter det stora bråket i mitten av 30-talet när Exet varit utomlands. Och Isak försökt sno en utsmyckning i Göteborgs konserthus från honom. Det var vårt frihetstorg, målningen i skolan. Exet blev larmad nere i Jugoslavien och störtade hem. Vi visste att han slagit Isak på käften, det hade Sverre berättat. Och det var en enda konstdebatt vi kände till. Det här är Radio Nacka 99,9, 7.49 på morgonen. Radnacka 99,9, 7.55 och ja, du lyssnar till en ny serie med morgonsändningar här. Vi ska bara köra morgon och det började lite försiktigt så här en timme bara mellan 7 och 8 på morgonen. Det är lite för kort egentligen för morgonsändning, men man måste ju börja någonstans. Se om vi kanske utökar det. Kanske gör fram till 9 sen, det blir kanske nästa bild. Vi får väl se. Mulet i alla fall och uppehåll. Det kommer bli uppehåll under dagen och vi kommer kliva upp till 8 plusgrader just nu. 4,5 grad här i Nacka. Ja, kommer hålla sig runt 8 grader under dagen. Nordostliga vindar 5 meter per sekund också. Kommer att hålla sig under hela dagen sådär. Så det är väl lagom. Lagom temperatur. Det är bra bilväder när det är lite fuktigt, lite dimmigt så här, för då får motorn ordentlig kylning. I alla fall om man har en V8. Jag vet inte, på en småbilar, de går ju alltid för fullt, så där spelar det ingen roll. De kämpar alltid, men de lite större motorerna i alla fall, de rullar på så bra när det är sånt här väder, liksom lugnt så här. Så det är trevligare. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Så efter det fruktansvärda terrordådet i Madrid och efter att det tydligen gav tillfälle till socialistpartiet att få ledningen, så fruktas nu kanske, ja, möjligen Italien att bli nästa mål för terror. Man vet väl inte riktigt, men det skulle möjligen kunna bli så. Så det ser väl illa ut. Det är möjligt att vi får se mer terror i Europa efter som hände i Spanien. Men helt säkert är det väl inte. Man får väl egentligen hoppas på det bästa. Det här är i alla fall Radio Nacka. Och vi hörs igen imorgon mellan 7 och 8 på morgonen, 99,9 MHz. Eller på internet radiolars.com kan man gå till också. Så ha det så jättebra i alla fall. Och hej då.